Vår predikotext idag, den elfte söndagen efter trefaldighet, den hämtar vi från Matteus evangeliet, Herrens ord genom evangelisten. Det är det 21 kapitlet och vi börjar i vers 28. Det här stället brukar kallas liknelsen om de båda sönerna. Jesus talar. Vad anser ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den första och sa: min son, gå idag och arbeta i min vingård. Jag vill inte, svarade han. Men ångrade sig sedan och gick. Mannen vände sig då till den andra och sa samma sak. Han svarade: ja, herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade: den första. Jesus sa till dem: amen, säger jag er. Publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. Ty Johannes kom till er på rättfärdighetens väg, men ni trodde inte på honom. Publikaner och horor trodde på honom. Och fastän ni såg det, ångrade ni er inte heller efteråt och trodde på honom. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Temat för våran predikan idag är: munnens bekännelse är inte nog. Det finns ganska många tillfällen i våra liv då vi får göra en avsiktsförklaring. Vi får berätta vad vi har tänkt göra. Kanske är det vid en vigselgudstjänst, då de båda lovar varandra evig trohet. Eller kanske är det ett anställningskontrakt då man lovar att uppfylla sin del av det avtal man just har slutit. Eller kanske är det en enkel sak då man lovar en kompis att hjälpa till med någonting. Jesus tar upp en egentligen ganska självklar sak i våran text idag. Att bara lova men sen inte hålla, det är inte så mycket värt. Det tror de flesta av oss håller med om. Liknelsen om de båda sönerna. Vi kan börja med en liten bakgrund. Den här liknelsen berättar Jesus när han är i templet. Och han riktar sig till överste prästerna och de äldste. Och det är egentligen ett svar på en attack från dem som vi får läsa om just innan. Då de ifrågasätter att han skulle ha mandat att undervisa om Gud och förlåta synder. Så det är lite grann bakgrunden. Jesus har blivit attackerad och svarar på det här sättet. I liknelsen så kan vi lägga märke till faderns vänliga kallelse. Han talar till sina båda söner och säger: jag skulle vilja att du hjälper till i vingården. Det är inte frågan om en arg order. Nu följer du genast med och jobbar i vingården. Utan det är en vänlig kallelse. I liknelsen så är den här kallelsen en uppmaning att arbeta. Och man kan väl tänka sig att vingården är att likna vid ett familjeföretag. Här får familjen sin försörjning. Och fadern ber sina barn om hjälp. Hjälp till med vårt gemensamma projekt. Liknelsens mening och vad det betyder för oss, det är ett liv av omvändelse och tro. Fadern kallar alla människor till att omvända sig från sina synder och tro på Jesus. Det är faderns kallelse. Och det är en vänlig kallelse. Kom och arbeta i mitt rike, säger Gud. Det är en kallelse som inte sker en gång och sen när vi väl är troende sker den inte mer. Utan det är en uppmaning han framför till oss varje dag av våra liv som kristna. Kom och arbeta i mitt rike. Ja, det är pappans kallelse. Sönernas svar är motsatta. son nummer ett. Han ger fel svar, men han handlar rätt. Han säger först, nej, jag vill inte. Jag har ingen lust. Ni kanske känner igen er där, när man blir ombedd att göra någonting. Det kan vara det första man känner. Jag orkar inte. Jag har inte tid. Det känns inte kul. Jag har annat för mig. Men son nummer ett, han ångrar sig. Och vi kan tänka att han tänker, när han får lite tid på sig, pappa bad snäll. Det är klart att jag vill hjälpa honom. Det är klart att jag vill arbeta i vingården. Och så går han ändå och gör det. Eftersom alla människor är syndare, så är vårat svar ofta, vår reaktion när Gud kallar oss till att arbeta i hans rike, är ofta, nej, jag har så mycket nu, alltså, det funkar inte för mig just nu. Kanske någon annan gång. Förhoppningsvis gör vi som son nummer ett. Tänker över vårat svar och inser sen, himmelske fader, det är klart att jag vill arbeta för dig. Och så gör vi ändå det rätta. Son nummer två, han är precis motsatt. Han ger rätt svar, men handlar fel. När pappan säger, kom och arbeta i min vingård, säger han, det är klart, självklart. Glatt tar på sig ett uppdrag. Men sen när pappan har gått så går han inte och arbetar. Det står inte varför. Om man fick förhinder. Eller om man var som människor kan vara. Att man tackar ja för att vara snäll. Men sen när man inser vad det innebär att ha tackat ja, så drar man sig ur. Jag såg någon filmsnutt där det var en ganska vardaglig situation. Det var en man som hade bett sina kompisar om hjälp med att flytta. Det tror jag ni har råkat ut för också. Någon här i alla fall som har hjälpt mig flytta. Och man får den här då förfrågan. Kan du hjälpa till med att flytta? Och så vill man vara snäll och så säger man ja. I den här filmsnutten så kommer den här kompisen in då på avtalad tid, klockan 10 en lördag. Och så märker han att ingenting är packat. Hans kompis som ska flytta. Allting står framme. Böckerna i bokhyllan och kläderna i garderoben. Och så sitter han och äter frukost. Och så säger vännen, har du inte börjat packa? Det här går snabbt, säger han. Och då förstår vi att den här vännen som har lovat att hjälpa till inser, det här är jättemycket jobb. Min kompis är mycket latare än jag trodde. Man kan tänka sig att han gärna skulle vilja backa ur då. Och gå och göra något annat. Det står inte varför son nummer två backar ur. Men han gör det i alla fall. Så är det ofta för oss, tyvärr. Vi har en ny människa, lär oss Bibeln, som är skapad i samklang med Guds vilja. Och den nya människan, den säger ja och amen till det Gud vill. Ja visst, säger den. När Gud säger, älska dig nästa som är själv. Ja visst, säger den nya människan. Men när vi väl konfronteras med vår nästa, så säger den gamla människan, fast inte menar Gud just den här nästa. Han talar väl om de som är lite trevligare. Han menar väl inte att jag ska älska en sån här människa. Och så blir det inte som vi har tänkt. Vi ser när vi betraktar oss själva och funderar över våra liv att vi ibland agerar som den första son och ibland agerar som den andra son. Poängen med Jesu liknelse det är att det vi gör spelar roll. Avsikten är god. Det är bra om avsikten är god. Men för vår nästa så är avsikten inte så mycket värd. Vår nästa behöver att avsikten följs upp av handling. Att säga till någon som lider nöd. Ja, men jag ska hjälpa dig. Jag ska ge dig mat. Och sen inte göra det, det är inte mycket till tröst. Jesus han tillämpar också sin liknelse. Och vi får komma ihåg då alltså att den är ett svar på en attack från de äldste och överste prästerna. Och han säger att de ska stängas ute från himmelriket. Kända religiösa ledare, folk som är respekterade, ska inte få komma in i paradiset. Så säger Jesus. Då handlar det om överste präster och äldste. Och idag kan det handla om människor som säger att de är kristna. Och som bekänner Jesu namn. Men egentligen så är vi inte så riktigt. Att vara hycklare i Bibelns mening, det är att med munnen bekänna Kristus, men i sitt hjärta förneka honom. Överste prästen och de äldste, de sa ju att de älskade Gud. Och de sa att de ville tjäna honom. Men när Gud sände sin enfödde son så avvisade de honom. Sen är det viktigt att komma ihåg med hyckleri att det är svårt för oss att se. Vi har ingen kallelse från Gud att peka ut hycklare. Däremot har vi en uppmaning att förmana dem som säger en sak men gör det andra. En sån uppmaning har vi. Jesu andra tillämpning, den är att föraktade syndare ska släppas in i himmelriket. De som ingen trodde skulle få komma in. Jesus talar om publikaner, prostituerade. Och det gäller även idag. Publikaner har vi få. Och skatteindrivare har väl inte jättebra rykte kanske. Men inte för att de är korrumperade som på Jesu tid. Utan för att vår gamla människa inte tycker om att betala skatt. Den gamla människan vill behålla pengarna själv. Men vi kan tänka på vilka som är utstött och föraktade i vårat samhälle. Kanske hemlösa eller drogberoende. Alkoholister. De som vi kanske får en lust av. Att gå runt och ta en liten omväg runt. För de luktar inte så gott. Den som tror på Jesus får komma in i himmelriket. Och där, säger Jesus, kommer ni att möta människor ni inte hade väntat att se. Jesus pratar också om varför någon släpps in i himmelriket. Och det är inte, trots att han har undervisat om handlingens betydelse, så är det inte på grund av de goda gärningarna. Jesus anklagar översteprästerna och fariserna för att de inte trodde på Johannes döparens predikan. Johannes kom till er, säger Jesus, men ni trodde inte på det han sa. Han kom predikade omvändelse, men ni omvände inte. Ni ångrade inte er synd. Ni fortsatte i samma hjulspår. Och ni trodde inte. Och det är samma sak idag förstås. Varför släpps någon in i himmelriket? När vi har talat om att vi alla, om vi är ärliga, måste se tillbaka på våra liv och säga att de tillfällen då vi har sagt att vi ska göra det rätta, men inte gjort det, de tillfällena är många, tyvärr. Varför släpps någon in? Jo, för att man tror på det Gud har uppenbarat. Att man tror på Jesus. Att man tror på att när han säger att han är Guds son och att han har kommit till jorden för vår skull, för att betala priset för vår synd, så tror man på det. Det är därför den ytligt sett gode och rättfärdiga kanske inte kommer in. Medan den till det yttre syndiga och utstötta och smutsiga kommer in. Det är tron, säger Jesus, inte gärningarna som frälser. Tron har vi fått lära oss. Tron på Jesus, det är inte en god gärning. Men det är det yttersta goda. Att tro på det Jesus säger om sig själv, det är att följa Guds vilja. Gamla testamentet är fyllt av exempel på att Gud sänder sina profeter in i världen för att förmana folket, för att varna dem för det som är farligt och mot Guds vilja, och för att påminna dem om Guds kärlek och godhet. Och den som lyssnar och den som tror på dessa ord har frälsningen. Men den som avvisar de orden och säger: jag lyssnar inte på Guds utsända, tror inte på det han säger, den måste själv stå med skulden för sin synd. Hur ska vi tänka kring den här liknelsen om de båda sönerna? Är det lag eller evangelium? Handlar den om dom eller om förlåtelse? Som stora delar av Bibeln så handlar den om både och. Här handlar den om Guds dom över dem som säger sig vilja göra det goda, men struntar i det. Men den handlar också om Guds kärlek. Att han bjuder in: kom och arbeta i mitt rike. Och han bjuder in sådana som har avvisat honom. Den första sonen får jobba i vingården, trots att han trotsigt har sagt: nej, jag har ingen lust. Jag vill inte. Det gäller också oss. Varje dag så kallar Gud oss och säger: kom. Var min medarbetare. Arbeta i min vingård. Vattna. Gödsla. Trimma buskarna. Älska din nästa. Sprid ordet om Jesus till andra. Var ett föredöme för dem omkring dig. Löna inte ont med ont, utan löna ont med gott. Ha tålamod. Förlåt inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. En sån kallelse har vi. Inte för att vi är bättre eller duktigare än fariserna, utan av nåd genom tro. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, förlåt oss för alla gånger vi har varit som den första sonen som sa nej när du kallade honom. Förlåt oss för alla gånger vi har varit som den andra sonen som sa ja men sen inte gjorde sin faders vilja. Vi ber dig, skänk oss ödmjukhet inför vår egen synd och otillräcklighet. Skänk oss glädje över förlåtelsen vi äger genom tro. Och hjälp oss att bättre tjäna dig i ditt rike. Det ber vi om i ditt heliga.